Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Är tillbaka! Yes! Du hörde rätt! Evelöv och Månström is in the house! Efter ett väldigt långt sommarlov är din favoritpodd om löpning tillbaka. Alltså, det är ju en magisk känsla, eller vad säger du, Malin?
Ja, äntligen! Jag tycker att det här sommarlovet blir lite väl långt, men ja. Nu är vi inne i tidig höst här och det är otroligt vackert ute och bara löpglädjen finns och är vi taggade och ja. Tillbaka?
Alltså, mer taggade än någonsin. Man kan liksom inte med ord beskriva hur taggade vi är faktiskt. Och du har ju dessutom bockat av corona.
Ja.
Så att du ser med tillförsikt på framtiden.
Ja, men det gör jag. Det är ju inte så kul hela den här liksom, perioden överhuvudtaget. Men jag tycker att det känns otroligt mycket mer positivt nu än i våras. På många fronter. Sen är det ju många sviter på flera håll i samhället. Av det här.
Med känner liksom, du av någonting? Av
nej, inga sjukdom. Sviter i fysiskt dig. Sett. Men jag ser liksom på hela samhället är ju sargat av det här. Och vi är ju fortfarande inte ur det. Så att det är ju tufft så. Men jag får säga så här, jag har haft turen att jag var rejält däckad. Och kände mig som 98 år gammal och orkade ingenting under 10 dagar. Men men jag har inte haft några sviter efter och det får jag nog vara väldigt tacksam över för jag har hört att det kan bli så.
Ja, alltså jag har fått faktiskt DM från en del följare som skriver att mina lungor fungerar inte ordentligt så här, efter att jag hade corona eller covid-19 heter det då. Och undrar hur de ska göra. Och man känner så här, det är lite jobbigt för man vet ju inte hur man ska göra. Det finns ju ingen
erfarenhet.
Ingen gammal erfarenhet.
Och så har det slagit så olika. Nej, som sagt, för min del, jag känner att jag, när jag springer och när jag stränger andningen så funkar det.
Mm. Men som det, förut liksom.
Ja, det, absolut. Skönt. Det är bara det att det var liksom lite segt. Självklart med kraft. Kraften var det värsta. Jag var så trött. Och seg.
Annat än att komma tillbaka från en vanlig förkylning.
Ja, absolut. Mm. Men som sagt, nu är vi inne i en lite mer positiv period tycker jag i alla fall. Jag ser det i mitt jobb och jag tycker att det är inte minst väldigt viktigt att träna. Nu.
Absolut, utomhus.
Det är ju utomhus är ju, har ju blivit ännu större boom. Mm. Men just det där att röra på sig både mentalt och fysiskt, att man gör någonting av den här perioden också. Mm. Jag märker att många gör det faktiskt. Många har suttit hemma och jobbat och jag har framförallt i mitt jobb haft mycket mer dagsträningar. Vilket har varit väldigt positivt.
Så skönt att slippa harva på kvällen.
Jobba mindre kväll och jobba mer dag. Så att det har varit positivt på det sättet.
Mm. Ja, men superskönt. Som sagt, det är väldigt många frågor som hänger i luften just nu. Till exempel är jag, och jag tror att ni också som lyssnar på det här, är väldigt nyfikna på hur det gick när Malin gjorde den här berömda löpanalysen hos Fredrik Silén, löpteknikexperten, i våras. Och så har vi förstås massvis med frågor från er lyssnare. Bland annat om hur jobbig en halvmara egentligen ska kännas om man springer rätt. Den du. Mm. Men först, Malin, så måste vi berätta om ett extra viktigt lopp bröllop som i år har blivit virtuellt, nämligen Vitamin Well Run of Hope som då är samarbetspartner till det här avsnittet. Och för att få veta lite mer om loppet ska vi ringa upp ingen mindre än en av landets absolut vassaste långdistanslöpare just nu. Mannen som är på jakt efter Anders Järderuds över 40 år gamla svenska rekord på 5000 meter. Suldan Hassan, varmt välkommen hit.
Tusen tack. Tack så jättemycket, verkligen.
Du, vi funderade lite grann här innan vi ringde dig på förra veckan. Vi måste kanske avhandla det först.
Ja, vi såg, jag satt och tittade på TV och såg den här tävlingen från Ostrava. Och så plötsligt försvann du ur loppet.
Just det, ja.
Vad hände?
Alltså det som hände var att efter ett par varv där, i tredje, fjärde varven där, så fick jag helt plötsligt en känning i vardagen. Och ja, det var ju såklart frustrerande, för att just när man tävlar, och nu kanske vet själva, när man står på startlinjen så vill tänka mig mer på smärta och jobbigt löpningen här, men nu så tänkte man på hur ont man hade istället. Så det var ju, det var väldigt synd, för att det var verkligen idealiskt lopp att springa fort på och ta det gamla svenska rekordet också.
Men var det något du har känt av tidigare, eller kom det som en ny grej?
Ja, det kom verkligen från ingenstans, och ja, det var ju verkligen trist. Men ja, jag ville fortsätta ändå, så jag tänkte att ja, det kanske går över liksom, efter ett par varv. Men istället så blir det faktiskt värre och värre ju mer varv som gick. Och till slut med cirka ja, 2,5 varv kvar, så var jag tvungen och stiga liksom åt sidan. Jag ville fortsätta, som i tur ville fortsätta verkligen. Ja. Men kroppen sa ifrån såklart. Och, ja.
Hur känns det nu då efteråt? Har det blivit någon större grej av det, eller var det en sån där kramp mera?
Det var ingen kramp, utan det var något mer. Men jag fick ju behandling igår redan och idag faktiskt. Och det är som magnetröntgen, MR, idag också. Så att de tror inte det är något allvarligt, naprapaten. Så att i alla fall, än så länge, att det är inte så jätteallvarligt. Så att jag försöker vara fötter igenom och börja springa kanske om en vecka eller så.
Mm. Ja, vad skönt, för du var ju bara någon sekund efter rekordet där för någon vecka sedan.
Precis, jag sprang ju folk som Grand Prix i Göteborg och då var jag... Ja, rättligt nära. Jag var 4200 delar ifrån. Men,
var det bara så lite? Bara
mindre. Så Men det är ju ofta så där när man är i riktigt bra form, så är man känner sig odödlig, men man är extra känslig att gå sönder, för att man ligger på så hög nivå mot sin kapacitet. Det är ofta att det kan hända något då.
Jo, men verkligen. Alltså... Jag tror att de allra flesta, så majoritet tror jag, skadar sig alltid när de är i sin bästa form då, för att kroppen är så känslig, va? Och man springer så höga hastigheter så att kroppen, man kanske är i form så att man är ju låg puls och det känns bra i hjärtat så, men kroppen måste också hänga med. Så att om man går för mycket framåt på en gång, så är det ju ändå en belastning för senor och leder, och de kanske inte är liksom redo ännu, va? Så att vet du, det är... Jag tror att fler borde tänka på att kanske ta det lite lugnare just när man är i sitt lyftform, för att det är ju ganska lätt att känna att men det här känns ju bra, jag har ju låg puls, jag kan fortsätta att trycka på, men det kan bli fel där då, helt enkelt.
Nej, men det är bra att du säger det, för det är just den där känslan av odödligheten när man är i sitt livsform mot att man är extra känslig. Den är svår att förstå, men det är precis som du säger, att det händer ofta grejer då. Att du tar ut max av allting.
Ja, verkligen.
Därför har vi också ett gott råd till motionärer där, att när man har kört ett långlopp så är det faktiskt smart att vila. Många känner ju sig i toppform efteråt, och så går man ut och springer bara några dagar senare, och sen så är man skadad efteråt. Så det är ju jätteviktigt och bra att du lyfter det faktiskt.
Absolut. Men du, när har du nästa grej framför dig då, som du hade tänkt att springa?
Det är ju nästa fredag faktiskt. Och då ska jag bli frisk innan dess. För att då kommer jag och Louise Lind, som också är Vitamin Well-ambassadör, springa Run of Hope. Så att den ser jag verkligen fram emot, och jag måste bli frisk med det. Så att jag vill inte bara vara där, jag vill också springa såklart för något bra.
Och hur långt är det här loppet för de som inte vet?
Det här loppet, alltså, det är ju 5 kilometer.
Och då ska vi också säga här bara lite grann att det ni ska springa då i Göteborg, det är då ett mindre lopp som är då öppet för allmänheten. Men det, liksom det stora loppet är ju det virtuella loppet där vem som helst kan anmäla sig till då. Så att bara så folk vet vad vi pratar om. Ja, det var bara min lilla inflikning där.
Ja, men det är bra. Så man vet vad vi håller på med. Det är så svårt nu med de här tiderna när det inte är en start- och mållinje på samma ställe längre. Men det är ju bra att det går att arrangera grejer i alla fall.
Just det. Och kan du berätta mer om det här loppet, Sullan?
Det är ju Vitamin Well tillsammans med Barncancerfonden som arrangerar det här loppet. Då. Och allt går ju till för Barncancerfonden. Så att det är ju, för mig är det ju lite speciellt för att man springer alltid för sig själv när man springer vanligt. Men nu känns det att man springer för något väldigt, väldigt bra verkligen. Så att det är ju... Det är annorlunda och mycket spännande. Så jag vill verkligen springa det, för att man blir så här självis när man är löpare. Liksom. Man tänker alltid på sig så här, vet du, nu ska jag hitta ett bra lopp där jag kan springa fort. Men nu vet man att det är också någonting bra man gör då.
Så då om vi blickar ytterligare framåt lite också då. Vad är liksom din plan här inför nästa år? Och har du redan satt upp allting, den långsiktiga delen?
Nästa år är ju ett speciellt år med väldigt, väldigt många mästerskap. Både OS, VM, EM och allt det där. Så att det är ju, jag vill gärna ta klivet mot yttersta världseliten. Så att det är ju ett bra år att visa att man är beväglig. Även om jag tänker långsiktigt så här och tänker om kanske 5 år eller så. Så att det är verkligen ett mästerskapsfyllt år.
Vad är det som ska lyfta dig ännu närmare världseliten då? Vad är liksom, ska du träna hårdare mera? Vad är det som är utvecklingspotentialen just nu, känner du?
Det är ju just det här med att man ska hålla sig skadefri, att man har bra kontinuitet i träningen. Det är något, jag tror att om man frågar alla elitidrottare som slår igenom, vad har du gjort annorlunda senaste året, så kommer alla säga att jag har varit skadefri och har kunnat träna på varje dag. Så att i mitt fall så är det inte att träna hårt, för att det gör jag redan, utan det är att snarare försöka liksom hitta en balans där och träna hårt, men ändå tänka på att jag ska faktiskt träna varje vecka, så att jag kan ta det lugnt kanske några veckor för att istället träna 1-2 mil mindre, men att jag gör det hela tiden. Så det är verkligen kontinuitet. Det är ju hemligheten liksom, så här, att för alla, det är inte bara för lite, utan även för motionärer. Vill man göra ett bra ett millopp, så ska man ju innan dess inte köra hårt någon vecka, utan bättre att man går ut liksom, ett par dagar liksom, eller ja, beroende vilken nivå man är på såklart, och tänka på att jag ska faktiskt träna liksom, varje vecka istället, och kanske lite mindre då, för att få ut det. Man får så mycket mer ut efteråt än att köra stenhårt en vecka och sen tror att man kommer göra bra. Liksom.
Det är väldigt bra tips även om man lyfter ner på motionsnivå, tycker absolut. Jag. För det är precis det handlar om, att det allra, allra viktigaste med träning är kontinuitet. Mm. Om man nu ska lyfta ut en endaste liten genomgående detalj. Och det är faktiskt allt från elit till motion.
Vi ska bara säga här också lite grann fakta då för dig som lyssnar på det här och blev sugen på att springa. Så det är alltså mellan 11 till 20 september som du har chansen att när det passar dig springa 2 eller 5 kilometer. Du behöver inte ens springa, du kan lunka eller jogga eller vad du nu vill göra i kampen mot barncancer. Loppet kostar 100 kronor och alla pengar går alltså oavkortat till Barncancerfonden. 2019 så samlade man in närmare 2 miljoner kronor tillsammans med Barncancerfonden, och man siktar på att slå detta i år. Och för att nå det här målet så har man alltså tagit hjälp av flera ambassadörer, bland annat förutom dig Suldan, även Sara Sjöström, Sebastian Samuelsson och Lovisa Lind. Och är du intresserad av att delta så går du in på www.runofhope.se. Och så hittar du mer information där. Och jag undrar bara, Suldan, ska du springa tillsammans med Lovisa, eller hur kommer ni att lägga upp det?
Alltså jag kommer ju springa tillsammans med Lovisa och alla andra som vill springa med då, när det här virtuella då, loppet. Så att, ja.
Vilket tempo kommer ni hålla? Så jag tänkte om man ska ta sig till Götet kanske.
Nej, men jag kommer faktiskt anpassa mig. Jag vill gärna springa med någon. Okay. För att liksom, så att jag kommer inte tänka på tider, utan jag kommer tänka på att, det här, att man gör faktiskt någonting bra. Liksom, så, som Vitamin Well och Barncancerfonden liksom, gör. Mm. Så att, jag kommer inte alls tänka på prestationer. Det lägger jag åt sidan och tänker på istället att
nu ska jag stanna och ta en dricka på vägen. Och
ja, exakt.
Det är lite
high-five. Ja, verkligen. Nej, men, alla som vill springa och komma till skott och tillsammans med mig vill visa eller köra egentligen vad som helst. Ni är välkomna i alla fall och köra med mig också och visa i Göteborg nästa fredag.
Just det, och detta är ett Facebook-event, har jag förstått, ifall man då känner att nu, om man hinner lyssna på det här avsnittet innan loppet äger rum, så kan man gå in på Facebook och se hur anmälningsstatus är. Det vet inte jag, vi har inte sett det då, men det är i alla fall ett mindre lopp som är anpassat efter då rådande restriktioner.
Ja, spännande. Vi får önska dig lycka till i rehabben här av vaden, så att den kommer tillbaka snabbt. Men ja, det där kan du nog.
Jag tror du tar det där rekordet, det är liksom när som helst. Det är bara en tidsfråga.
Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Tack så jättemycket. Vi får se vad framtiden visar. Men jag är i alla fall motiverad.
Stort lycka till.
Ja, verkligen. Lycka till och tack för att du ville vara med.
Tack.
Så jag bara repeterar här att blev du sugen på att delta i den virtuella upplagan av Vitamin Well Run of Hope, så går du in på www.runofhope.se. Stavas runofhope.se. Malin, vi måste ju prata om hur det gick för dig hos Fredrik Silén. Du skulle till honom på den här löpanalysen. Mm. Och han har ju hintat lite grann, för jag har ju träffat honom efter att du var där. Men han har inte berättat så mycket, utan han sa att det är bättre att Malin får berätta. Och jag tror att lyssnarna också är supernyfikna. Alltså det man gör, ja, du kan ju beskriva, vad är det man gör hos Fredrik Silén?
Ja, jag hade ju aldrig varit på en sån här löpanalys då, och han har ju kameror uppsatta då, så att man verkligen kan filma sitt löpsteg, och dessutom mäter hur
på ett löpband.
På ett löpband, liksom, precis, där inomhus. Ja. Och sen så är det ju massa teknik bakom det här då som är väldigt avancerat, att man kan ju se massa grafer och grejer när man har sprungit, hur man sätter ner fötterna, hur länge man är i marken, och sen så ser man ju väldigt tydligt med hur man jobbar med knälyft, höft, armpendel, hållning, fotisättning, allt möjligt. Så att det är ju jättespännande att göra en sån här sak, oavsett om man är egentligen motionär eller elit då. Och för Fredriks del så sa han i alla fall att han tyckte det var spännande att göra en sån analys på en före detta elitlöpare, för att han har gjort några såna här på elitlöpare som håller på idag, och han får ju liksom massa information som sparas i databaser, så han tycker det är spännande att jämföra med motionslöpare också, för det ser lite annorlunda ut ofta.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är lite olika.
Men ändå, vad är skillnaden och så vidare. Så att det var väl en win-win där. Han fick lite datainformation om mig, och jag fick information om hur jag springer, för det har inte jag en aning om annat än...
Men det finns ju olika typer av steg, har jag förstått då. Liksom, medeldistanssteget, det finns ultrasteget, och så var det heavy... Någonting heavy strider, det var jag. Där vanligtvis tyngre män. Den, en kraftfull teknik.
Okej.
Okay. Det var jag. Och jag tänker att det här medeldistanssteget känns som att det kanske var du.
Eller? Ja, absolut. Det syntes väl rätt tydligt liksom vilka grenar jag hade hållit på med. För det, man springer ju med ett olika löpsteg. Om du är sprinter, medeldistansare eller långdistansare, så är det lite saker som skiljer. Men det största som han egentligen ville ändra eller så på, det var min armpendel. Mm. Att den skulle bli lite mer Jag kallar det då långdistansbetonat, lite mer sparsam. Jag springer med en rätt kraftfull armpendel, lite mer åt liksom sprint medeldistans då. Långdistanser har en lite mer rullande teknik som ska vara mer energisnål. Så där hade jag en del att jobba på. Om jag ska springa ekonomiskt på ett långlopp till exempel.
Har du testat det här då?
Ja, det har jag faktiskt. På just sådana träningar och så där, ja, där man ska vara lite mer ekonomisk. För jag är medveten om det. Att jag är ju liksom skolad medeldistansare och där är det mer kraft, power på ett par minuter, även om det inte är den där liksom 10 sekunders urladdningen som en sprinter, men det är liksom lite mer kraft på kort tid mot att ligga i 1,5, 2, 3 timmar liksom på ett långlopp. Så att,
funkar det då?
Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt ovant. Kändes jättekonstigt. Tills jag såg hur det såg ut. För det kändes mer udda än vad det såg ut. Okay. Så att det är väldigt nyttigt det här med att om man ska lägga om grejer och så är det ju självklart bra att få titta på det också. För det kändes helt knäppt i början.
Vad var det som kändes knäppast då?
Nej, men liksom att jag fick liksom inte den där min naturliga, som jag alltid har sprungit, vanliga, lite mer kraftfulla armpendeln, utan det liksom skulle vara lite mer dansande.
Ja, just det.
Man ska liksom dansa salsa med överkroppen.
Men det sa han väl när han var här, Fredrik, att man ska lära sig, egentligen är det en dans. Mm. Man ska lära sig ett danssteg. Mm. Ja.
Och jag förstår ju poängen i det, med att jag är som sagt inte liksom tekniskt sett skolad för långdistanslöpningen, och även om jag har sysslat med det en del så springer jag ju kanske inte det mest ekonomiska. Så att det var ju väldigt intressant att se att det liksom finns ju verkligen sätt att spara kraft mera. Så att det var intressant. Men sen,
var det bara armpendlingen eller var det någonting med han? Liksom?
Ja, höften kunde jag bli lite mer också rörlig. Liksom dra mer nytta av att liksom inte vara så styv i höften, att höftböjan gör jobbet, utan att man liksom, ja, lite där också dansande slänger fram
kajakhöften.
Ja, kajakhöften var det, precis. Jag glömde namnet. Ja.
Men hur känns det att få feedback? Jag tänker att, jag menar, nu har ju Fredrik sagt att han är lite tuffare mot elitidrottare än vad han är mot motionärer, för annars blir det alldeles för mycket att ta upp till motionären. Men hur känns det att få feedback på löptekniken liksom när man är på din nivå?
Jo, men alltså det är ju, man får ju vara ödmjuk och säga att man blir ju aldrig liksom 100% och fullärd och tro att, ja, men bara för att jag har sprungit hyfsat fort så är jag liksom, har jag ingenting att lära, för det, så är det ju alltid. Det handlar bara om att gå ut och träna något som man inte är van vid, så får jag träningsverk deluxe. Så att det är liksom inte så ödmjuk är jag ändå till träning, att jag vet att det finns massor alltid att bli bättre på. Så det här var jättespännande. Det var liksom, för mig var ju det här med att uppvaknandet var väl att så som jag springer, det är ju väldigt anpassat efter vad jag tävlade på. Och det är ju, och det var inga större problem att liksom att jag skulle göra så mycket förändringar om jag nu ska springa 8 och 1500, vilket jag inte gör så mycket längre.
Det är därför du tycker det är så jobbigt med långpass kanske?
Ja, därför jag älskar ju fortfarande de här intervallerna där mitt kanske då löpsteg, teknik, kropp är gjord för, eller tränad för, fast jag liksom inte är lika bra tränad längre för det. Men långlöpningen har jag liksom bara gjort av farten. Men jag är ju, där hade jag ju liksom grejer att förbättra, eller vad ska man säga, bli mer ekonomisk, och det var ju egentligen väldigt positivt. Så då tänkte jag att wow, tänk om jag kan liksom spara in energi och kraft här på vad kan det göra? Då behöver jag ju inte bli bättre tränad för att springa fortare på en halvbana.
Alphafly, karbonskor och så rätt, lite uppfram fräschad löpteknik. Och så har lite, vi ju 1,15 på handmaran.
Och så lite salsa-armar. Ja. Nej, men och så sagt, jag har medvetet också sparat lite. Jag har inte plockat fram såna där och sprungit i värstingskor.
Har du testat dem?
Nej, jag har inte gjort det än. Nej. Alltså.
Men du har några hemma?
Nej, jag har inga heller.
Men då får väl Nike ta och skicka ett par.
Ja, jag måste ju.
Ja, hallå, om ni lyssnar på det här, kan ni skicka ett par såna här karbonskor till Malin som får testa?
Ja, se om det... För, och det är ju det positiva att känna att, herregud, jag har ju... Då behöver jag inte bara försöka träna mig bättre, för jag blir ju äldre för varje år, så det är inte helt lätt att bli bättre fysiskt sett.
Nej.
Men tänk om jag kan putsa lite på de här, då kan man hålla sig där
ett tag till. Ja,
nej, men så det var tack, kul. Fredrik, det var nyttigt. Mm. Och som sagt, långdistansmässigt så fanns det en del att spara in på. Mm.
Ja, han är härlig. Han är speciell, kan man säga.
Ja, väldigt, jag är väldigt duktig på sin sak.
Verkligen. Vi går vidare och vi har ju i vanlig ordning blivit överrösta av er lyssnare med frågor, och det är vi väldigt tacksamma för. Det är superkul, speciellt nu när vi har varit frånvarande ett tag här, så är ju folk på hugget. Så jag tänkte, Malin, ska vi hugga den här första frågan som vi antydde lite grann här i introt också, som kommer från Anna. Hon kommer från kampsport från början, och matcherna de körde där var 3x2 minuter med 30 sekunder vila. Alltså full intensitet under kort tid. Ja, men det är lite som din medeldistans.
Ja,
där.
Ja, absolut.
Nu vill jag kunna springa en halvmara under 2 timmar. Något jag märker att jag verkligen kommer att behöva mer tid och mycket träning för att klara av, då min hjärna inte riktigt pallar att vara ansträngd under en längre tid. Min fråga är, när man springer en halvmara, ska det vara jobbigt hela tiden eller ska det vara ganska lätt under en period? Behöver jag träna så att min distansfart på milen blir min tävlingsfart på halvmaran, eller är tanken att det ska vara plågsamt hela tiden under halvmaran? Tacksam för svar. Jag älskar podden och hoppas att den kommer oftare.
Ja. Ja, härligt, Anna. Det,
ska det vara jobbigt hela tiden,
den
Malin?
Den där frågan. Nej, absolut inte. Det är ju helt...
Förlåt, jag skrattar. Jag skrattar av igenkänning.
Ja, jag känner också det där att hamnar man på för hög trötthetsnivå för tidigt på ett långlopp, då är det en mardröm.
Det har man nästan rökt,
ja,
kan man säga.
Det är ju verkligen så att... Långlopp handlar ju väldigt mycket om att hitta en rytm, hitta sitt tempo, hitta ett lugn i löpningen och som jag säger, njuta så länge som möjligt. För det får absolut inte vara obekvämt från start. Alltså.
Men hur länge njuter du? Alltså, om du nu är ärlig mot dig själv, i en halvmara, som är 21 kilometer?
Ja, alltså jag ska säga, första halvan tycker jag går rätt lätt. Då brukar jag kunna liksom, skämta lite med någon i publiken, till och med liksom,
high-five
eller vinka eller le om någon hejar extra eller något. Där är jag liksom fullt medveten om vad som sker runt mig och jag njuter av det. Och det är inte speciellt jobbigt. Sen går man liksom in i, jag tänker en halvmara delar jag upp i nog 3 faser. Första halvan, njutbar och bara glädjas åt att vara på banan. Sen kommer närmsta 5 kilometerna som är något mer, då börjar det liksom kännas lite, men det är fortfarande inte väldigt jobbigt, utan det är fortfarande, går in lite i, slutar och göra high five och går liksom lite in i mera fokus på sig själv, vad man håller på med, men fortfarande
på
liksom,
om vi tar 20 grader i skala då, var någonstans är du, eller hur många grader brukar man ha på de här Borgskalan?
Det är väl 10 är det väl på dem, eller?
Ja, men på en skala 1-10 då, hur jobbigt är det liksom den här mittfasen då för dig ungefär?
Ja, men då kanske man är uppe på en 6-7. Någonstans där, det är absolut inte helt bekvämt, men det är inte så att man måste börja plocka fram det innersta ur sin kraft ansamling i kroppen, utan det är liksom mellan 10 och 15 kilometer, där är det liksom fortfarande okej att springa, ska det vara, och inte så där jättejobbigt.
Nej.
Sen brukar jag känna i alla fall uppåt när jag har en 4-5 kilometer kvar på en halvmara, då börjar jag gå in i mer mig själv.
Du går in i gruvan.
Ja, då är det mer och mer liksom, för varje kilometer som händer, varje kilometer känns längre och längre.
Mm.
Och man går mer och mer in i tunnelseende.
Jag tänker Prag och industriområdet kommer ju ungefär.
Ja, det kommer där. Man är väldigt långt bort och ska bara tillbaka. Så där, och då kan jag tänka så här att om det börjar bli riktigt obehagligt krävande när det är 4 kilometer kvar, då är det liksom okej att tänka att det här ska gå ändå. Då är det liksom 1 kilometer i taget och det är, man har ändå tillryggalagt en stor del av loppet och man är på väg mot mål. Så att, då man har lite psyke och van att plåga sig och tycker att det är någon tjusning i det, så går ju det under de här kilometrarna.
Men benen är liksom tunga nu?
Benen börjar bli tunga och andningen också kan vara liksom plågsam.
Där flikar in lite grann. För att, nu tänker jag parallellt till motionär, då tänker jag så här att det kanske det som du upplever mot, alltså när det är 4 kilometer kvar, det kanske många motionärer känner redan efter 15 tidigare.
Kan jag tänka mig att
ofta är benen som sätter stopp och inte flåset.
Benen först som sätter stopp.
För många motionärer.
Ja, och även, det ska jag säga, även för en elitlöpare tror jag på långlopp att det är framförallt benen.
Det här monotona som, liksom, nötandet mot om det är hårt underlag.
Ja,
liksom.
Ja precis. Ja. Så man blir stum liksom. Så, att, så det är ju, helst så ska man ju vara så pass då förberedd för den här distansen och tränad att första halvan är ändå väldigt okej. För jag tror också på att det inte, handlar inte bara om att kroppen ska orka, utan det är ju lite som Anna inne på. Börjar du plåga dig redan mentalt för tidigt, då när den här riktigt jobbiga fasen slår på, då är du redan, då är du ju slutkörd i psyket. Så, så det här handlar ju nästan lika mycket om att som att spara sig fysiskt, så är det också att spara sig mentalt till att ha det kvar, för det, jag orkar inte heller ligga för länge på den där vidriga nivån när man plågar livet ur sig. Nej. Utan den orkar man en kort period.
Ja.
Och då måste den infinna sig när det är lite kvar. Bara.
Man måste ha liksom målvittring och ändå känna att det är inom räckhåll. Det kan inte vara 2-siffrigt kvar till mål och känna liksom
nej,
att nu...
Absolut inte. Nej, absolut inte. Då är det antingen att man liksom inte har fortsatt eller lyckats träna upp sig till den distansen riktigt, eller att man har sprungit för fort mot vad man är tränad. Det finns liksom 2 alternativ där.
Och hon har ju då frågan att ska distansfarten på milen bli tävlingsfart på halvmaran? Vänta, nu förstår jag inte riktigt. Alltså, hon menar inte tävlingsfarten på milen, hon menar distansfarten.
Nej, alltså sin träningsfart på milen.
Men då kan hon springa fortare.
Om den ska vara samma som tävlingsfarten där.
Men det känns som att hon måste kunna springa fortare på loppet om hon är rätt tränad. Så måste hon, då kan hon säkert springa snabbare än distansfarten på milen. Väl.
Ja, det kan hon, absolut.
Om vi tänker att distansfarten går lätt liksom.
Ja, nej men det är precis, en lätt mil på träning är långsammare tempo än ditt tävlingstempo på halvmaran.
Ja, så att, men om man tänker då att om hon vet sin fart när hon maxar milen då?
Ja.
Alltså när hon kör hårt på milen.
Ja, precis. Den är ju såklart snabbare än tävlingsfarten på halvmaran.
Hur mycket brukar det skilja? För en del verkar ju kunna springa nästan lika fort, men då är det ju liksom elitidrottare.
Ja, för mig skiljer det ju inte så jättemycket. Alltså.
Hur mycket ungefär per kilometer?
Det skiljer ju ungefär 15-20 sekunder per kilometer.
Ja.
I skillnad bara. Men det är ju inte säkert att man måste vara rätt bra tränad för att klara det, tror jag.
Ja, det ofta säger ju mer.
Ja. Men det i alla fall så det är inte alltid det finns ju de som springer lika fort på en halvmara som på en mara. Alltså
jag vet folk som liksom persar på milen när de kör halvmara för att de kommer igång sen.
Ja. Alltså, eller persar på halvmara när de springer mara. Och, då är det något fel, säger jag.
Träningsfel.
Ja. Att du inte har mer kapacitet på en maxad halva.
Nej,
men vad hon behöver träna på, det tänker jag är ju att både att i och med att hon kommer från kort intensiv sport där hon inte har kört de här långa grejerna, att hon behöver ju träna upp en bas för att tåla längden, vara ute länge, så att liksom bara hela kroppen vänjer sig vid det, plus att hon får den här tröskelträningen och att hon liksom höjer sin kapacitet att ligga i den där halv obehagliga farten
under lång tid.
Ja, precis. Ja. Det är där jag tror hon är jättebra på liksom kort med maxfart och med mjölksyra och allting. Mm. Det tål hon säkert jättebra, men det är där det är liksom ett nytt område.
Och det har hon en stor nytta av att tåla mjölksyra, för att tänker att hennes syreupptagningsförmåga är säkert väldigt bra. Det har hon ju enorm nytta av.
Ja, alltså det ska hon bara vara tacksam över, att för det är jobbigt att träna.
Det är vidrigt. Gud, ja, vad vidrigt det är.
Om man inte har den i botten så har du också en... Alltså det, jag säger ju alltid att träning är som ett pussel. Du måste ha alla bitar, annars är det ett tomrum någonstans, och det går inte att kompensera med ännu mer bit av det du redan är bra på. Så att behåll det du är bra på med korta grejer och mjölksyra, det är alltid positivt, och sen träna upp uthålligheten för att springa länge i lågt tempo plus tröskelträning.
Och det som är positivt när man är van att köra hårt, det måste du också ha tyckt, Malin, när du gick från medeldistans till längre distanser, att det blir nästan skönt på ett sätt, för att du behöver inte springa så fort.
Nej, och man kan liksom lulla fram lite och till och med stanna och ta en dricka och liksom
göra en high five. Ja. Det gör man inte under ett 1500 meters lopp.
Nej, gud, nej. Nej, men så att det är faktiskt något helt annat. Mm. Och här liksom nöter man in trötthet successivt, lite
smått. Det kan
smått.
Bli mentalt jobbigt på ett annat sätt kanske. Men,
ja, nej, men det
där kommer att gå kanonbra.
Jag tror Anna har massa bra förutsättningar för att greja det här alldeles utmärkt. Men det krävs bara att vrida träningen åt rätt håll där.
Ja. Vi går vidare, och ja, men det här är ju faktiskt en väldigt relevant fråga. Jag har ställt mig själv den frågan ibland. Louise undrar, kan löpning bli lätt och roligt för alla? Hur jag än följer löpprogrammet så är det lika jobbigt.
Oj Petra, vad har du för svar på den? Över.
Nej, men jag tänker att jag undrar hur Louise kontinuitet ser ut här. För att det är ju så tyvärr att om man... liksom hoppa på ett löpprogram, nu säger inte jag att det är så, men jag kan gissa, man kanske hoppar på ett löpprogram full av energi, och sen så kör man kanske, som många nybörjare gör, lite för hårt på sina lugna pass i början, tappar sugen, blir skadad, gör en paus, och sen så kommer man tillbaka igen när man får ny energi, då har det gått lite tid och så har man som kommit ur faggorna, så att säga. Man kroppen håller på att vänja sig, sen så slutar man, så att man börjar om hela tiden.
Exakt. Jag
misstänker att det kan vara något
absolut, jag håller helt med. Jag är ju helt motståndare till det här med run-streak-varianten. Att man ska till varje pris springa
kilometer om
två dagen. Kilometer eller en kilometer om dagen. Ja. Den är jag helt emot, för att jag tror inte på att kroppen ska ha den belastningen varje dag, även om det är jättelite, men då tycker jag det är bättre att gå ut och gå. Men du är helt inne på rätt spår, Petra, med kontinuitet. Och det var Suldan Hassan inne på också. Ja. Och det är liksom, kontinuitet är superviktigt i träning för att få vänja in sig vid att kroppen aldrig tappar den där känslan. Ja, men det var bara två dagar sedan jag sprang och så. Men jag tror ändå att det är väldigt bra att inte springa varje dag.
Absolut.
Även om det är ytterst lite, för det är just den där att det är stötar, det är en slitsam monoton grej, så att träna gärna mycket.
Men behöver ju inte vara varje dag, absolut
nej,
inte.
Men däremot kontinuitet.
Regelbundet.
Absolut. Ja. Och då kan man också tänka att man inte kör så himla mycket varje gång. Utan det är ofta det att det låter så enkelt när vi sitter och pratar här, men så enkelt ska det vara, att man behöver inte träna så långa pass, så himla hårt, så himla mycket, men hellre ofta. Mm. Och då pratar jag inte varje dag, men gärna kanske varannan dag i början. Och om det inte blir mer än 20-25 minuter någon dag, och med någon gåpaus emellan för att det är tungt, det är okej. Mm. Du har ändå kommit ut.
Ja, och sen tänker jag att kroppen behöver ju, precis som när man börjar med vilken idrott som helst, så behöver ju kroppen vänja sig vid just löpning. Och det tar ju tid. Jag fick någon sån här det var någon som sa till mig att 5 veckor någonting, 5-6 veckor kan det ta för kroppen att bara fatta vad man håller på med. Mm. Då kommer det inte att vara så roligt de där 5 veckorna. Man kan nästan ställa in sig på att nu kommer det vara liksom 5-6 veckor när det är jobbigt.
Ja, men det är ju som allting som en diet eller vad som helst, att det är, man får nästan bara tänka att jag får, om 6 veckor när jag är ur den här, då kan jag börja bedöma om jag tycker att det är lika jobbigt som det var när jag började. Mm. Men jag ska inte dra den analysen efter 1,5 vecka eller 2,5 vecka ens, utan förhoppningsvis, och jag tror ju det, att man känner redan under de här 6 veckorna att det går uppåt och att du får liksom det lite kvitto på vägen att du är i rätt riktning. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet. Men om det nu till och med inte skulle vara så att man tycker att nej, det är precis lika tungt efter 4,5 vecka som när jag startar, om man har den uppfattningen. Så,
men då var kanske inte löpning din grej.
Nej, men tänk inte för länge, utan kör i alla fall klart den här fasen. Kör 6-8 veckor hellre, och sen kan du sätta dig ner och tänka, nej, jag har inte blivit ett enda sekund snabbare, bättre, starkare, det är lika tungt och jag gillar inte det här med löpning. Då har du i alla fall jättechansen. Men jag har svårt att tro att man är där.
Nej, det tror inte jag. Men jag måste verkligen, vi var inne på det här tidigare och även i tidigare avsnitt, det här med att när hon skriver följer löpprogram, nu är jag lite färgad av att jag själv då har börjat med pulsbaserad träning, men jag vill verkligen så här varna lite för liksom generella löpprogram, för att det står ofta så här, om du vill klara milen eller vad det nu är för distans på den här tiden, då ska du springa dina pass i den här farten, och då passar inte det alla.
Och si och så långt.
Si och så långt, och det är så här, men det är därför jag menar att många nybörjare kanske är lite väl optimistiska när man ska liksom sätta ett mål. Mm. Och så går man ut för hårt. Och jag vet, jag var ute med en kund här för någon vecka sedan och sa, spring nu i ditt lugna tempo. Mm. Och hon var kapabel att kanske göra milen på en timme och hon ger sig ut i 5:30 tempo. Och då sa jag, ja men nu springer du för fort. Ja, men jag kan inte springa långsammare än så här. Jo, vi provar. Börja med att gå. Och sen så fick hon liksom börja, men sen gick det ju. Hon kunde springa i 6 minuter tempo, hon kunde springa långsammare. Mm. Det gäller bara att få folk att fatta att det är så här långsamt ska det gå. Mm. För det ofta blir det så att man tappar sugen för att man kör för hårt.
Ja. Nej, men absolut.
Hur konstigt det än låter. Ja. Att,
ja. Nej, men så
Louise, är väl ja.
Louise, ja, vi tror stenhårt på att alla kan bli lättare och tycka att löpning är roligt. Men det är så viktigt att lägga upp det på rätt sätt. Och som sagt, gå hellre in i en 6-8 veckors period med kontinuitet och korta pass. Mm. Där du bara bygger upp dig successivt.
Och varierade pass
och varierade, precis. Mm. Och jag är så övertygad om att det är det som är nyckeln.
Mm. Ja, men jag tror också det. Verkligen. Vi går på Isabells fråga, tycker jag. Hon undrar, vilka är era bästa tips för att få tillbaka motivationen efter en svacka? Ja, det är ett ämne som har kommit tillbaka i podden här. Hur har du gjort när du har haft en svacka?
Ja, alltså svacka är ju oftast av att man har kommit ur sin träning av olika anledningar. Den vanligaste anledningen är ju kanske att man har varit förkyld en längre tid och faktiskt inte kunnat. Du har inte ens frivilligt backat ur träningen, utan det har gått 3 veckor, 4 veckor, och så plötsligt så är du lite ur gängorna, inte bara att du har liksom känt att du har tappat lite fysiskt, utan rutinerna har försvunnit.
Man känner sig inte som en löpare längre.
Nej, det känns som det var urlänge sedan du sprang, och det känns som du har inte det där normaliteten att planera träningspass och plocka fram kläderna och så vidare, utan du har liksom lagt dig till med andra vanor och kommit ur gängerna. Och det, där handlar det ju också lite som vi var inne på när vi pratade om Louise med kontinuiteten, att hitta tillbaka till rutinerna. För har du haft det här i ditt liv, då vet du egentligen hur du hade innan jag kom ur träningen.
Man vet hur det kan vara.
Man vet att jag har klarat det tidigare, jag vet att det har funkat i mitt liv och jag vet att jag gillade det och jag vill tillbaka. Och då måste jag liksom skruva mig tillbaka till vad var det jag gjorde då som jag inte gör nu. Och det var, det oftast är det ju då att man har kommit ur det här med att planera in träningen i sitt liv, för att man måste planera. Liksom komma in i att träningen är tillbaka som en del i ditt liv.
Mm.
För den har liksom fallit ur. Och då har du kanske lyft in något annat på den platsen, eller att du har bara känt att du har glömt bort att här är ju en stor ledig i mitt liv. Och det är ju liksom att plocka tillbaka en kär vän in i vardagen.
Ja, men hur brukar man göra, alltså så här, råd man har fått så här, om man är i en kärleksrelation och så liksom har man en liten svacka, då brukar man ju liksom få till, ja men åk iväg på en mysig spa-weekend eller gå på en romantisk middag. Ja men varför inte ta en romantisk middag med din löpning? Det vill säga hotta upp den lite då, kanske köp ett par nya härliga skor som gör att du blir jättepeppad på att ge ut, eller liksom ta ett pass med Malin, boka in ett pass med dig eller med någon annan liksom duktig löpcoach för att få en flygande start och liksom en härlig boost. För jag vet flera som jag har träffat som har tränat med dig och de är så här, men gud, nu fick jag liksom en ny boost här.
Ja, men ibland, ja precis, har du liksom, nu pratar det låter ju ändå som att komma ur en motivationssvacka, då har man ju uppenbarligen haft träningen i sitt liv. Då är det inte så att man startar från noll, att man ska börja som nybörjare, utan då är det liksom att man haft det, förhoppningsvis uppskattat det, tror jag, och så har det bara dippat och så ska man tillbaka.
Ja, man har glömt vad som var, gjorde att det var så kul.
Och då är det precis som du säger, att vad är startknappen hos mig, den här shotten med ingefära och citron när man är förkyld. Vad är den för att jag ska liksom komma ur startblocken? För det handlar så mycket om att bara komma dit igen.
Ja, men det är så, verkligen. Ja. Komma iväg.
Så att fundera på det. Kolla på din egen startpanel där. Mm. Vad är det jag behöver för att boosta igång? Och sen, de flesta vet det, att bara man får tillbaka det här in i vardagen, in i sitt liv igen, ja då är det där.
Ja, man behöver påminna sig själv om det. Så att det är ju faktiskt lite parallellt med en relation faktiskt. Det där.
Ja, men det är bra parallell.
Koko har gett några frågor här. Hon undrar till exempel, hur länge ska man vila efter ett långlopp? Ja, det var vi lite grann inne på det här med Suldan, att många som har kanske toppat formen inför ett långlopp har lite svårt med att vila efteråt.
Mm.
Hur har du haft det liksom, i din karriär? Har du också varit, hur har du varit?
Ja, alltså långlopp kräver ju längre vila än kortare lopp. Men jag har alltid vilat rätt ordentligt efter ett långlopp.
Vad innebär liksom en halvmara? Hur länge brukar du ta helvila?
En vecka.
Då gör du ingenting?
Nej. Eventuellt vilar helt från löpning en vecka brukar jag nog göra. Och sen kanske mot slutet där en vecka kanske jag känner att det börjar krypa i träningslusten, och då kanske jag gör något annat. Liksom styrketränar eller simmar eller gör någonting. Men jag tycker ofta det är väldigt skönt att inte springa på någon vecka efter, för att det är också mentalt. Jag är rätt urblåst efter ett långlopp.
Har man verkligen mentalt maxat ur sig? Så?
Ja, så jag måste säga, jag är inte ens sugen på att springa på ett par dagar.
Och det
är ju
att höra det.
Ovanligt för mig. Men jag tycker att det är rätt skönt att få slippa löpningen.
Men vad är det som ligger bakom? För du måste ju också se bland dina kunder, så här, folk som så här, kör maran, kanske persar. Och sen så är de ute och springer efter några dagar. Vad är det? Vad håller de på med?
Ja, men då tänker jag att det ofta är att du får ju en enorm kick av att springa ett lopp. Så det är klart att du är ju på ett sätt i ett litet rus efter ett lopp. Och det är ju också det man känner ofta, att man vill anmäla sig till nästa lopp. Två dagar efter, eller en dag efter ett lopp, så är du inne och söker på nätet. Var ska jag springa nästa gång? för du är inne i ett adrenalinrus och du tyckte, om det har nu känts hyfsat och du inte har liksom dragit på dig några skador eller något hände, så, så får du ofta den känslan. Mm. Men samtidigt så jag kan i alla fall känna att jag har ju det där ruset också, men jag har också en både en fysisk och en mental trötthet där bakom som jag lyssnar på. Så att jag tror att det är lätt om man liksom inte är lika medveten om kanske sin kropp. Jag känner ju så tydligt min kropp. Så jag känner minsta lilla att jag är i och för sig ett rus här, men jag är också rätt trött. Och det ska man lyssna på. Men jag tror att det är lätt att dras med i det där lyckoruset. Och sen kan det ju vara så att vissa motionärer har kanske inte pressat sig till yttre gränsen heller, så att de är inte så slitna som jag bedömer att jag är.
Just det, så kan det säkert vara.
Så det är lätt att säga så här, för jag kan ju säga, jag ser motionärer som är ute efter ett par dagar och jag känner själv att jag hade inte klarat att springa idag, och då har jag ju ändå mer träning i mig. Men det är ju också vilken nivå du tar ut dig i.
Men jag tänker, men för det som jag ändå inte får ihop, det är så här att om du säger att du, när du har maxat ur dig på en halvmara, och du vill säga att du kanske springer någonstans runt 1,20, och då har du verkligen maxat liksom. Och sen är det någon annan som springer, alltså ju, när man är motionär så är man ju ändå ute längre. Då är man ju kanske ute i två
dubbla
timmar.
Dubbla tiden kanske.
Och
nästan,
ändå så ska de köra liksom något pass några dagar efter. Då tänker jag att men det måste ju vara som du säger, då känner man inte bara sin kropp liksom tillräckligt väl.
Det handlar ju inte bara om lopp, utan det där ser jag ju även i träningsform.
Absolut.
Många gånger att och där är ju liksom en roll som tränare och guide till motionärer också, att man får bromsa folk lite, att det handlar inte bara om att träna så mycket som möjligt eller göra alla bitar som är bra ska man lyfta in samtidigt i sin träning, och så blir allting bra, utan det kan bli för mycket.
Det var inte lite intressant när jag gjorde det här, jag har gjort laktattest och VO2 max test för att då få fram mina pulszoner, och då kunde han som gjorde testerna tydligt se att jag har tränat för hårt. Han kunde alltså se att jag kunde springa liksom i en viss fart som jag ofta har kört, som är ganska hård. Där var nivåerna bättre, men när jag skulle springa lugnare farter så funkade det inte, för att jag hade liksom pressat mig själv över tröskelfart när det skulle vara tröskelfart till exempel. Och på lugna pass har jag kört zon 3 som då är gubbfart, eller gumfart då. Så att det där är verkligen, man måste verkligen lära sig att känna igen vad är, och liksom inte köra för hårt, utan verkligen lyssna på kroppen.
Men så här, och nu pratar vi ju efter loppet, och jag är ju, det också vill lyfta in, det är det här innan lopp. Det är samma där. Många motionärer tränar liksom för mycket tätt inpå ett lopp. Låter sig aldrig komma i form, som jag säger. Aldrig toppa sin form.
Nej, alltid nedtränade.
Vågar inte liksom släppa. Det är samma där. Sista veckan innan ett långlopp, då gör jag ytterst lite löpning. Lätta pass, inte många heller. Och bara liksom samlar energi, samlar lust, samlar kraft, både mentalt och fysiskt, för den här urladdningen. Annars blir det som en träning. Du liksom är halvtung i benen, har inte liksom laddat upp mentalt mer än att nu är det lopp, så att jag tror att det är så viktigt det där att vill man nu få ur max av det man lagt ner och sin löpning på ett lopp, så ge själv chansen att veta att det är ett lopp. Det är ingen träning, utan lugnt veckan innan och lugnt veckan efter. Och det ingår liksom i det här konceptet, och det är därför man inte kan heller springa lopp varannan vecka, tänker jag, utan det behövs träningsperiod och det behövs ett lopp, och då är det mycket vila innan och efter.
Jag är ju med i en löpargrupp, och inte bara i den gruppen utan även i andra grupper, så har jag märkt att det är ju någon då som har gjort de här passen, och så har personen skapat passen då att vissa veckor är det lite tuffare intervaller och andra veckor så är det lite lugnare intervaller, lite färre intervaller, för att kroppen ska ha chans att, alltså man pulserar för att kroppen ska kunna liksom återhämta sig. Men då märker jag att de här veckorna när det är lite lugnare alltså lite färre intervaller kanske. Ett helt intervallpass kanske blir en timme och inte en och en halv. Då tycker folk att det är för lätt och då ska de lägga till intervaller.
Eller gå ut och springa 8 kilometer efter. Och det är ju också...
Där blir jag bara så här, men som du säger, tillåt dig själv att komma i form istället.
Ja, och det är okej ibland att komma hem efter ett pass och känna att det här passets syfte var inte att jag är helt nedkörd i skorna, utan jag ska springa en annan träning här om 2 dagar som också jag ska orka med och kanske ha en, vad ska man säga, inte en vilovecka men en lugn när det vecka, att, och det handlar ju också mentalt om att du ska liksom bli sugen på att köra hårt när du väl ska köra hårt. Mm. Och det är det som är problemet för många motionärer, att då är man liksom aldrig helt utvilad, varken fysiskt eller mentalt, så att de här riktiga kvalitetspassen som faktiskt ger extremt mycket träning, om du kan ta ut max på dem, De kan du inte ta ut max på heller. Då ligger du på 85% där. Och då får du inte ut den träningen du ska där, för att du är halvsliten.
Ja, och vill man verkligen öka syreupptagningsförmågan, då måste man få till de där passen när man verkligen ska upp i det här alltså röda zonen, svinjobbigt, flåsa, bara helt, alltså hela kroppen mjölksyra. Men för att skapa förutsättningar för de passen, precis som du säger, så måste man vara smart och träna alltså rätt. Du måste ta det lugnt när du ska ta det lugnt. Mm. Annars funkar det inte. Men det tycker jag mig se. Jag har ju själv gjort det misstaget.
Träna mycket bara. Ja. Men liksom aldrig med den där yttersta kvaliteten. Men aldrig heller riktigt lugnt.
Nej, lite halvhårt hela tiden. Ja.
Nej, och det är inte bästa för resultaten i alla fall.
Nej, det är det verkligen inte. Jag måste ju höra lite grann hur din egen träning går. Det var ju så länge sedan vi satt här i studion och pratade.
Ja. Liksom,
hinner du göra någonting själv här, förutom det här avbrottet för covid-19 då? Men hur har det sett ut för dig?
Jag har faktiskt haft rätt dålig löpning de sista månaderna. Jag har, min gamla häl har bråkat lite. Så att jag har faktiskt sprungit väldigt lite. Det eventuellt så måste jag in och rensa lite i den senare.
Men hur menar du med att den bråkar? Kan du utveckla? Jag
har ju opererat mina hälar många gånger. Det har ju varit sån här Haglunds häl. En liten pålagring på hälbenet. Och så ligger det skaver på slemsäckar och mjukdelar runt vid hälsenefästet. Och jag har ju egentligen varit svullen på min häl i 8 år. Det har funkat att springa. Jag har haft lite ont alltid. Men det har gått. Och så har det blivit värre. Och så har jag kunnat vila bort på någon vecka. Men nu har det liksom, nu blev det värre, så jag liksom kunde inte vila bort det. Så att i sommar har jag kört väldigt dåligt med löpning faktiskt, och nu har det känts lite bättre, men jag kanske måste in och operera den här senare i höst.
Okej. Har du kört något annat istället?
Ja, jag har ju kört väldigt mycket träning som jag alltid gör. Mm. Framförallt styrketräning har jag kört jättemycket i sommar. Jag brukar alltid springa mycket och tappa all styrketräning över sommaren. Mm. Och nu har det blivit tvärtom. Så jag känner mig stark. Och sen har jag fått hålla upp med cykling och simning och vatten och löpning och allt möjligt. Och sprungit en del, men inte så mycket som jag brukar.
Nej.
Så att jag är så här, men om man det här året har inte varit riktigt mitt år.
Nej,
alltså.
Det har faktiskt varit ett riktigt skitår, om man får säga så.
Ja, på många sätt.
Men om du skulle göra den operationen, hur lång liksom rehab pratar vi efter?
Cirka 8 veckor. Och då tänker jag att jag gör den i en period när det ändå är lågsäsong, mörkt, kallt.
Exakt. Höst, vinter.
När det är lättare att rehabträna inomhus, gör annan träning och komma ut till våren och vara fräsch. Mm. Det är mitt mål. Så att jag har vetat någonstans i bakhuvudet att någon gång kommer jag behöva troligtvis gå in där igen och rensa upp, för den har inte varit helt bra. Men, så att det är, ja.
Hur gör du då liksom mentalt? För det är många där ute, jag får ju mycket DM och mejl från folk som är lite sådär, som du säger, att man känner av någonting. Mm. Och det kan sätta sig på psyket och sådär. Hur hanterar du det?
Det svåraste tycker jag är innan man accepterar att det är där. att man liksom halvtestar, halvkör, får bakslag mentalt att fan, det där gick inte idag heller, det gjorde aldrig, och nu halte efter, och man får inga bra pass och så får man bara ont. Det är den värsta fasen innan man liksom accepterar att nej, men jag har faktiskt, det här går inte över på två dagar eller en vecka, utan det är allvarligare. Det tar olika lång tid, men det kan ta ett par veckor, någon månad ibland, att acceptera att man faktiskt är skadad. Jag är så van vid att ha liksom känna vad som är vad, skada eller bara en liten krämpa, så att jag accepterar rätt snabbt att nu är det kört. Nu måste jag direkt in i något annat, och då när jag väl accepterar att då lägger jag liksom, då längtar jag nästan inte efter att springa, för löpning för mig just nu har varit ont på fel sätt, och då är just längtan till löpning konstigt nog inte så stor, men längtan till träning finns, och då är jag så allround så att jag har massa andra grejer som jag kan träna och få ut min liksom lust till träning och energi och hålla liksom psyket vid liv. Så att jag tror att det viktiga är att man liksom snabbt, så snabbt som möjligt accepterar att man faktiskt inte ska ut och halt springa.
Ja, men det låter som den elitidrottare du är, så har du redan formulerat ett nytt mål, och det är liksom operation och sen rehab. Ja. Det är liksom, det låter som att det är det
jag är
som
redan,
du fokuserar.
Redan
du är
redan i huvudet, ja. Och nu är det bara en väg dit, för just nu hinner jag inte operera mig. Det är mer det, jag har så mycket jobb.
Ja.
Så att jag tänker att jag tar det när det lugnar ner sig lite. Så att nu är det mer så där bara att jag kör på det som går och så springer lite grann, lite lagom och så massa annat. Och sen, jag är redan i min löphuvud är redan i vår.
Ja, just det.
Så att just nu så är liksom löpningen för mig bara en sån där liten biprodukt. Hålla upp liksom lite sådär.
Ja, just det.
Men träningen kommer jag inte släppa.
Nej, vi får
själv
se.
Då Peter, ja. Du är ju i stor form.
Ja, det vet jag. Jag har inte toppat någonting, men jag har ju ändå då faktiskt formulerat ett mål. Att jag ska försöka kvala in till New York Marathon. Och lyckas jag inte i år, vilket ju kanske är ganska troligt med tanke på att det inte finns några tävlingar, så blir nästa år. Mm. Och då behöver jag inte springa lika fort heller, för då blir jag liksom en åldersklass högre. Så jag har gjort laktattester och VO2 max-tester och har ett program som en coach på Activitus gör åt mig. Så det är väldigt liksom individanpassat.
Du är hel och frisk.
Jag har aldrig sprungit så lugnt på mina långpass. Jag har aldrig sprungit så fort på mina intervaller. Så jag känner att det ändå finns... det är liksom, jag känner att passen ger något. Och även det du ofta är inne på med alternativ träning, så har jag också börjat med det. Jag kör ett pass på ett ställe här i stan som heter Heart 54, som du kanske känner till. Där de har klasser där man varvar olika konditionsmaskiner. Stakningsmaskin, rodd, cykel.
Mm. Ja, det gör jag fast på egen hand.
Ja, men det är superkul. Ja.
Nej, men och det är det jag säger. Så att har man en bas vid sidan med andra pass som är både konditionsinriktade och styrkeinriktade och skonsamma, så är det ingen katastrof på samma sätt. Innerst inne så vet jag att jag älskar att springa och jag längtar ju tillbaka till löpningen, men just nu så vet jag att det är en lång period innan jag riktigt kan vara där jag önskar, och då accepterar jag att lägga den i en liten box, den liksom löpglädjen, och så lägger jag över det på annat och känner att då satsar jag fullt på det. Och det häftiga med det är ju att när man kommer ut sen, även om du har varit borta från löpningen rätt länge, så kan du ha byggt upp dig och blivit otroligt stark.
Ja, men det har ju du sagt flera gånger där om vattenlöpning, och sen har du liksom kommit ut och krossat.
Ja, vatten och styrke träning och allt möjligt, och så plötsligt så kommer man ut och är lite ringrostig förstås i sin löpning i början. Men väldigt, väldigt snabbt så känner man att wow, fan, jag känner mig stenhård.
Det här behöver vi motionärer här bli bättre på? Alltså att tagga till och se liksom eventuell rehab som en möjlighet att bygga upp sig på ett helt annat sätt.
Och inte, för bara och inte deppa, för det handlar ju om psyket också. Det här är ju liksom, det är klart att om jag inte hade något alternativ och bara skulle gå runt och gå lugna promenader i ett halvår nu, då hade jag ju inte mått bra. Men få ut det på annat och träna upp saker man är lite svag på eller som man är halvbra på och kan bli riktigt bra på. Då kan man bli livsfarlig i löparspåret sen. Ja. Och så har man ju en enorm löparglädje när man får komma tillbaka.
Gud, ja, men vi får se här. Resia som vi gjorde resor med till Prag här, de verkar ju ha, det går inte så bra för dem. Så vi kanske, vi får se om det blir någon Prag nästa år. Man vet ju aldrig, men någon annan resebyrå kanske.
Ja, precis. Resia tror jag inte det blir med i alla fall. Men,
jag vet inte, har de konkursat eller?
Nej. Ja, med i rekonstruktion.
Rekonstruktion, ja. Mm. Ja. Ja, vi får se hur det blir med det. Men i alla fall, jag hoppas att det går bra där med Hallen.
Ja, vi får se. Vi återkommer till våren med uppdatering.
Och vi återkommer ju faktiskt väldigt snart.
Vi återkommer innan, ja.
Men vi tackar för den här gången. Tack för att du lyssnade. Och jag vill bara än en gång påminna om att Vitamin Well Run of Hope, som i år äger rum virtuellt mellan den 11 och 20 september, då springer eller går, lunkar du 2 eller 5 kilometer för kampen mot barncancer. Deltagaravgiften 100 kronor går oavkortat till Barncancerfonden och du anmäler dig på www.runofhope.se. Ja,
satsa på det.
Ja, det tycker jag. Jag tänkte nog köra det i helgen eller nästa vecka.
Bra idé.
Yes. Det var allt för den här gången.
Ja, vi hörs väldigt snart igen.
Jajamän. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Vitamin Well, Run of Hope och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.